När du kollar på tv och utsätts för alla de här bilderna av hur svarta män är eller påstås vara i till exempel Cops eller ja, såna andra tv-serier. När du då ser en svart man och du ser ett mörkt objekt i den handen, då skapar din hjärna ett intryck av en pistol. Och det här kan få förödande konsekvenser.
All right, alltså, jag vet inte riktigt vart det ska börja, men det här känns otroligt roligt. Och välkomna hit, Karim Jabari.
Tack så mycket.
Jag har varit nyfiken på dig länge och till och med stalkat dig. Men jag har varit nyfiken på dig av många anledningar. För det första för att du är, eller jag uppfattar dig som väldigt så här bred. Jag ser när jag googlat dig eller när jag följt dina, läst dina artiklar och sett dig på YouTube eller varit på seminarier du har varit. Så du har ändå pratat om så här en ganska rejäl spänst på dina frågor. Det är allt ifrån AI, superintelligens, framtiden, filosofi, hållbarhet, existentiell risk. Som jag inte hade hört innan, som jag tyckte var skitintressant. Men framför allt för att du approachar frågan om rasism och diskriminering från ett filosofiskt perspektiv. Tycker jag också har varit, alltså det triggade mig jävligt mycket. Inte minst för att när jag började plugga mina första universitetsår, var på Södertörn, då läste jag filosofi A. Och jag har alltid varit intresserad av rasifiering, diskriminering, ojämlikhet och rättvisefrågor. Och jag minns bara att här, när jag försökte föra de frågorna på agendan, så reaktionen från institutionen var ganska så här, det var ganska ljummet. Det fick mig att känna mig så här, lite malplacerad och att de här frågorna kanske inte hörde hemma i filosofi. Men sen när jag började läsa dina grejer så kändes det som att det var så här en revival. Det kändes som att jag fick hämnd genom dig. Så det känns riktigt roligt att kunna få filosofera om kanske rasfrågor och rasifiering idag.
Perfekt.
Jag läste också en artikel där du sa, det var en debattartikel på SVT 2011 tror jag att den skrevs. Där du sa någonting i stil med vi är alla rasister. Och det fick mig att tänka så, okej, vad händer här? Nu blev jag ännu mer nyfiken på den här killen. Så berätta om den artikeln.
Okej, som du sa så skrev jag den 2011.
Det var ett tag sedan.
Och som tur är så läser man grejer och tänker och så. Yep. Så jag är lite mer försiktig hur jag använder ordet rasism.
Yep.
Och så jag vill bara förklara det. Så mer rasist idag så menar jag en form av ideologi. Liksom en uppfattning om en hierarki och att man kopplar det till hudfärg till exempel. Ja, som funnits i Europa och andra delar av världen väldigt länge. Jag vill göra skillnad mellan det och främlingsfientlighet och xenofobi. Som är mer en psykologisk grej som man har. Alltså att det kan handla om att man blir rädd för folk med en annan hudfärg. Eller att man tycker att de är smutsiga. Eller att man tycker att de ser arga ut eller någonting sånt. Det är mer xenofobi.
Ja.
Och tredje då, diskriminering. Och diskriminering är, det är ett beteende som man har. När man behandlar människor på ett sämre sätt för att de har en annan hudfärg och så vidare. Och man kan ju diskriminera av olika skäl. Man kan ju diskriminera för att man har den här typen av främlingsfientliga känslor. Man är rädd för svarta sig och då diskriminerar de. Men man kan också diskriminera därför att man tror att därför att man ser ett vinstintresse i det. Så till exempel om jag äger en butik, så kanske jag diskriminerar en svart person som vill jobba hos min butik. Därför att jag tror att en majoritet av mina kunder är främlingsfientliga.
Just det.
Och det är en form av diskriminering också, som inte nödvändigtvis förutsätter att jag är rasist eller främlingsfientlig.
Alltså i bemärkelsen ideologiskt övertygad.
Exakt. Jag kan tycka att de här kunderna är idioter och tycka att det är skitjobbigt att jag inte kan ge den här personen ett jobb. Men det är fortfarande diskriminering, så som jag använder ordet.
Effekten blir diskriminerande.
Exakt.
Men du är inte nödvändigtvis ens medveten om att det du gör är diskriminerande.
I det här fallet, i det här exemplet, så är man medveten. Men diskriminering kan ju ske både att man är medveten om det, men det kan också vara så att man helt enkelt inte tänker så mycket på vad man gör helt enkelt. Eller att man inte lägger märke till att det finns strukturella problem i ett visst sammanhang. Ibland får man höra den här frasen, nej men jag kan inte vara rasist på arbetsplatsen för vi har inga invandrare på min arbetsplats. och det är ju på något sätt ett sätt där man i ens beteende inte ser att, så här, att det, att det finns ett problem liksom. Så på det sättet så kan man ha ett diskriminerande beteende utan att vara helt medveten om vad man gör.
Okay.
Och det är inte så konstigt. Jag menar, vi gör massa saker och ting som vi inte är helt medvetna vad vi gör. Liksom. Man kan vara en bra eller dålig medborgare utan att veta exakt att man är det. Liksom, om man typ glömmer bort att rösta eller någonting sånt.
Okej, men då har vi, det känns som att vi har satt här första viben här. Liksom. Ja. Som alla vet, som du vet, så jobbar jag ju med de här frågorna. Med jämlikhet, normkritik, inkludering. Och på sistone har jag i alla fall märkt av att det är liksom ett nytt trendord i stan. Typ det viskas och pratas om unconscious bias, implicit bias.
Just det.
Och jag välkomnar det. Jag har ju liksom läst om det här sedan 10-15 år tillbaka från amerikansk och engelsk litteratur.
Så låt mig ge ett exempel. Ja. I USA så har det sedan länge varit väldigt omdiskuterat där med polisskjutningar av svarta, framförallt svarta män. Svarta unga män. Och ibland så har de här poliserna sagt att de tyckte att de här männen höll i en pistol. Och så har det visat sig att de här männen höll i typ en mobiltelefon eller någonting sånt. Och vad implicit bias säger är att vissa personer, eller förmodligen de flesta personerna, ser fel på det här sättet. På ett systematiskt sätt. Och det här återspeglar de stereotyper i samhället som finns om till exempel unga svarta män i USA.
Som vi liksom fångar upp.
Exakt. Så att när du kollar på tv och utsätts för alla de här bilderna av hur svarta män är eller påstås vara i till exempel Cops eller såna andra tv-serier, då när du då ser en svart man och du ser ett mörkt objekt i den handen, då skapar din hjärna ett intryck av en pistol. Och det här kan få förödande konsekvenser.
Så du tror det är scen?
Exakt.
Du agerar utifrån?
Exakt. Men jag skulle tro att i de flesta fallen det här faktiskt sker, då blir det ingen skjuten. Utan i de flesta fallen det här sker så kollar polisen efter en gång till och säger nej, det var bara en mobiltelefon. Men det räcker ju förstås för att det ska ske i några få av de gångerna för att det ska vara en katastrof för de här människorna som blir utsatta, förstås.
Men jag har ändå också märkt att det börjar användas och jag är glad, men jag känner inte att det definieras så många gånger. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att du hjälper oss förstå skillnaden mellan unconscious bias och implicit bias.
Det är ingen större skillnad. Så att vi använder de två begreppen används ungefär som synonymer. Skillnaden är kanske snarare vad man vill betona. För en intressant grej med det här, trots att implicit bias, forskningen, är nästan 2 decennier gammal, så förstår vi fortfarande inte exakt hur det här funkar i hjärnan. Alltså det finns ingen vedertagen teori om hur det här faktiskt ser ut, så att säga, i maskineriet.
I huvudet.
Ja. Men olika forskare och personer vill betona olika aspekter av det. Och implicit, när man säger det, då vill man betona att det här är någonting som vi gör, att vi kan liksom vara medvetna om det, men att vi är inte aktivt medvetna om det. Ungefär som just nu så står du på golvet.
Du tänkte inte på det.
Men jag skulle inte säga att du var omedveten om att du stod på golvet. Du vet att du står på golvet, just men du det. Tänkte inte på det. Det fanns inte i din
typ någon sån latent kunskap bara som ligger där.
Och de som menar att implicit bias, de som använder ordet implicit bias, betonar just att väldigt mycket av den här diskrimineringen är någonting som sker ganska automatiskt och ganska nästan reflexmässigt, ungefär som när du står här. Men att vi kan bli medvetna om det om vi riktar vår uppmärksamhet mot det. De som använder ordet unconscious bias tänker sig att den här typen av diskriminering är mer dolt för oss. Ungefär som till exempel, jag har mat i min mage just nu. Men jag vet inte alls var i min mage maten är. Eller vad som händer med den.
Men innebär det att vi måste gräva mer för att få ut den, eller att den är ogrävbar?
Det finns lite olika takes på det där. Några säger att eventuellt så skulle man kunna återskapa det här på något sätt. Men det som är gemensamt för det här, för det är egentligen att man betonar olika aspekter av det här. Det som är gemensamt för det här är att man säger att Människor har massa mer eller mindre automatiska reaktioner eller automatiska svar på situationer, på saker och ting de ser. Och att de här situationerna ofta vägleder handling. Framförallt i en situation där vi inte har möjlighet att stanna upp och tänka efter.
När jag är ute och föreläser till exempel så vill jag gärna lyfta det här.
Mm.
Ibland har jag svårt och jag brukar till exempel berätta saker som händer mig.
Mm.
Typ, det har hänt flera gånger att jag har, en gång så öppnade jag väntade på en rörmokare. I mitt huvud så förväntade jag mig en man.
Mm.
Så här, omedvetet igen, det var bara så här, det var automatiserat. Jag öppnar dörren och där är liksom en person som jag kodar som en kvinna.
Mm.
Och ingenting händer ju egentligen. Alltså det, du skulle kunna argumentera för att jag diskriminerar ingen.
Mm.
Men jag går och bär på en felaktig, fördomsfull tanke. Samma sak när jag ska gå in i Uber för inte så länge. Så jag är van vid att komma in och säga, tjena kompis, öppnar jag. Så några gånger har det varit en kvinna som kör. Då har jag blivit lite så här, taken aback, lite paff. Mm. Men jag vet inte om det, alltså, är det någonting, är vi snudda på rätt grej här?
Ja, så jag tycker det är viktigt att göra skillnad på, så vi har hela tiden implicita föreställning, alltså vi har massa föreställningar om världen. Och ibland så stämmer de och ibland gör de inte det. Men de påverkar väldigt mycket hur vi uppfattar världen. Så om vi tror att rörmokare är ofta män, då kommer det liksom vi haja till när det är en kvinna som visar sig vara rörmokare. Eller vi kanske inte ens kommer tro att det är en rörmokare. Vi kanske kommer tro att det är typ någon från Jehovas vittne eller någonting sånt.
Ja.
Men det blir bara ett problem, tycker jag, om det här leder till diskriminering. Jag menar, den här kvinnliga rörmokaren i din story, hon led inte av det här. Det här blev inget stort problem för henne.
Nej, exakt. Jag ska
ändå... det är inte som att du sköt henne.
Nej, det gör det. Men jag kan ha betett mig annorlunda mot henne baserat på att, du vet, jag kan ha varit i ett tillstånd av alltså, oh my god. Alltså, du vet, jag har ju också fått höra till exempel, när jag haft panelsamtal och sånt, att jag sa mailbondar och att jag fick kritik om att jag hade varit så här, extra schysst mot snubbarna i panelen och liksom varit mycket så här, strikt och bestämd mot, så här, och det var jag inte alls medveten
just
om.
Det.
Men i efterhand när jag såg på videon, jag var så här, det var det var bara erkänna, det stämmer och jag fick lära mig av det.
Mm.
Men första gången jag skulle anställa till exempel i mitt företag, då letade jag efter en assistent.
Mm.
Och där hade jag också så här otvunget, omedvetet en bild av en så här ung tjej som assistent.
Mm.
Det hade eventuellt kunnat medverka till så här, hur jag rekryterar, hur jag bygger min organisation.
Exakt.
Så nu var det några i mitt team som sa så här, varför måste det vara en tjej?
Just det.
Och jag var så här, jag vet inte, tack för att ni sa det här. Och så fick jag tänka om.
Mm, precis. Och det är det vi också ser, att när människor måste fatta de här väldigt snabba besluten. Så polissituationen är det mest extrema. Liksom. För där är det inte bara att det är snabba beslut, utan det är också väldigt mycket adrenalin i kroppen och så vidare. Så att det är liksom, det är där vi ser att de här implicit bias slår igenom.
Kan och ha dödlig utgång.
Kan dödlig utgång eller i alla fall påverka världen på ett negativt sätt. När vi har möjlighet att reflektera kring saker och ting, eller fråga kompisar eller kollegor och så, då kan vi ofta justera för det här. Men skälet till att jag tror att det är viktigt att prata om implicit bias, det är att det ger oss större möjlighet att vara självkritiska. Så till exempel, om du trodde att så här, om du inte kände till det här alls, då kanske du skulle tycka att dina kollegor och kompisar som påtalade det här, att de var typ störiga eller dumma.
Exakt.
Men om du är medveten om att så här, men jag kanske gör den här typen av misstag, då kan du vara mycket mer öppen för kritik och reflektion.
Ja, jag utbildar enorm kritik, så exakt. Det vore höjden av hyckleri om jag inte...
Exakt.
Men precis, det händer i de här små vardagliga situationerna. Ja. Jag brukar alltid lyfta upp dem.
Ja.
Jag tycker att de är så här pedagogiskt tacksamma.
Ja.
Vi tänker inte just på de här. Alltså, det händer ju mig också, det händer ju ofta till denna dag att människor pratar engelska med mig till exempel.
Just det.
Och det brukar jag också säga, okej, nej, det är ingen dödlig utgång, men
just det.
Det händer så pass ofta, så pass många och så pass många människor som utsätts för det, så att det är ett problem.
Precis. Och det där är ju kopplat till den här diskussionen som har funnits i andra sammanhang om mikroaggressioner.
Just det.
Och det där brukar jag ibland så här viftas bort. Det där är inte så farligt. Men det beror på hur ofta de sker.
Kan du förklara mikroaggressioner
lite? Så mikroaggressioner de definieras på lite olika sätt. Men det kan handla om liksom små beteenden som man kan göra. Som avslöjar ens attityder till andra. Så till exempel, jag kanske ser att en svart man kommer på gatan och så byter jag trottoar till exempel.
Och du är inte ens oftast medveten
om precis.
Du gör det eller varför
precis,
du gör det.
Precis. Eller att man kanske säger till någon att bra jobbat för att vara tjej. Eller någonting sånt. Det där kanske inte är mikroaggression. Men det är kanske mer passivt aggressivt.
Ja, exakt.
men ja, den typen av liksom generellt sett små handlingar som är svåra att identifiera som rasism eller diskriminering eller som diskriminerande handlingar som sammantaget kan leda till att livschanser blir mycket sämre för de här människorna som utsätts för dem. Framförallt om de befinner sig i en miljö där de utsätts för dem konstant och där de liksom redan av andra skäl ifrågasätter sin rätt att vara där. Typ att vara ja, men till exempel när jag pluggade i Lund så var det var väldigt märkligt för mig, för jag liksom, jag uppväxt i Bredäng och där var det ju väldigt många som hade utländsk bakgrund och det var liksom inga konstigheter var det. Men liksom när jag var i Lund så var jag otroligt annorlunda och jag kände mig väldigt annorlunda, för jag visste inte vad indie pop var till exempel.
Jag vet fortfarande inte vad indie pop är.
jag trodde att indie pop var liksom pop från Indien.
Jag fattar.
Och så, ja men såna grejer.
Hände det någon gång att du typ sa det här? Nej, det är inte.
Nej, jag var, för det är det som händer när man hamnar i såna här miljöer. Eller i alla fall det som hände mig, det är att jag blir liksom, jag är ganska extrovert och självsäker och gillar att prata. Men när jag hamnar i såna här miljöer så blir jag istället väldigt tyst och observant och försöker vara väldigt noga med att inte göra bort mig.
Så det har effekter på dig?
Så det har ju effekter på mig för att jag liksom hämmar mig själv. Och det påverkar liksom, på sikt så påverkar det hur bra jag trivs på såna platser. Så det är ett exempel på hur den typen av dynamik kan göra att mikroaggressioner kan bli ännu värre.
Och de här mikroaggressionerna, de tenderar, rätta mig om jag har fel, att vara kopplade till ja, men, så här, implicit bias eller unconscious bias många gånger.
De kan vara det, men de kan också vara, vi ska inte glömma att det finns massa explicit bias.
Just
alltså, folk som,
berätta lite om explicit bias då.
Alltså det är människor som helt enkelt är främlingsfientliga.
Ja.
Och som är på ett ganska uttalat sätt. De säger så här, jag är inte rasist, men romer är tjuvar, till exempel.
Men för dem är det fortfarande, i och med att de säger jag är inte rasist, men de är väl, jag tänker så här, ett tankeexperiment. De är väl ändå ovilliga att anamma idén om att de faktiskt ägnar sig åt rasism.
Ja, det är de oftast. Men de kanske, när man frågar dem,
de öppnar med sin bias, kanske bara.
Precis, när man frågar dem vad, så man, om man gör till exempel enkäter, så finns det sån här, hur xenofobisk eller främlingsfientlig är du enkät i USA? Och då ställer man typ den här typen av frågor så här, tycker du att romer är tjuvaktiga? Eller tycker du att om svarta bara ansträngde sig lite mer så skulle de klara sig bättre? Och då brukar folk, de som har hög score på främlingsfientlighetsskalan brukar svara ja på de här frågorna. Och så att man kan säga att det är en typ av beteende där, alltså, det är personer som öppet anammar rasistiska stereotyper.
Just det.
Sen kanske de inte beskriver sig själva som rasister, men det är inte implicit.
Men de tycker liksom deras slutsatser är rimliga.
Ja, precis. Precis. Och de kan försvara de här slutsatserna.
Okay, så vi har explicit bias, vi har implicit precis. Bias, vi har unconscious bias.
Precis.
Vad heter de här sakerna på svenska?
Det här är ett problem, tycker jag.
Ett återkommande problem.
Ja, därför att det finns inga bra ord på svenska. Så bias, ett ord som om man kollar på Wikipedia så får man upp ordet skevhet.
Ja.
Men det låter ju jättekonstigt, tycker jag då. Men det kanske bara för
vad skulle du använda då?
Jag vill gärna använda ordet bias.
Du säger bias. Ska vi säga bias då? Eller ska vi säga
bias? Nej, det låter
jag också
konstigt.
Jag har olika varianter.
Ja, nej, jag säger bara bias.
Men då kan vi säga implicit bias, bara använda den.
Precis. Och, eller ska man säga implicit bias.
Implicit
då får man liksom en svensk uttal på första ordet i alla fall.
Implicit bias. Och om man ska säga unconscious bias, omedveten bias.
Jag brukar inte använda unconscious bias. Och jag tror att liksom, om jag inte, jag är lite osäker här, men jag har uppfattat att fältet har rört sig bort från att använda uttrycket unconscious bias. Mm. Därför att man tror, uppfattningen tycks vara nu i större utsträckning att det inte handlar om omedvetet som den här freudianska, du vet, omedvetna jaget, utan det är liksom implicit på det här sättet som att jag inte är medveten om att jag står just nu.
Så om vi drar ner det här ytterligare så skulle man kanske kunna dela upp det i omedvetna fördomar, eller och fördomar som du är medveten om och fördomar som du är omedveten om.
Exakt.
Typ.
Exakt, ja.
Okej, bra. Så, och vi har ju pratat lite grann om varför det är viktigt att förstå det här, men om du tänker dig liksom att det är någon som jobbar i, säg kommunen, eller någon som ska rekrytera, varför skulle du argumentera för att det är viktigt att känna till de här processerna?
Så om du jobbar med rekrytering eller om du jobbar som en socialarbetare i en kommun, så framförallt om du jobbar åt en kommun eller myndighet, så ingår det i din arbetsuppgift att behandla folk jämlikt. Det är liksom lagen, du får inte diskriminera. Jag tror inte man behöver motivera det mycket mer än så.
Men man börjar där liksom, att du får inte diskriminera.
Och sen är det viktigt att visa att så här, folk generellt sett har den här typen av attityder eller den här tendensen. Och det här är någonting som man har, inte därför att man är en elak människa eller inte därför att man är liksom av naturen ond eller någonting sånt, utan för att vi lever i ett samhälle där vi har matats med de här bilderna och de här berättelserna. Men också kanske för att många, säg socialarbetare eller folk som jobbar på arbetsförmedlingen, de får ju inte möta personer med utländsk bakgrund som är liksom framgångsrika och väletablerade eller som har lätt att få jobb. För de kommer ju inte till arbetsförmedlingen, utan de träffar ju de som har svårast att få jobb och de kanske har
vilket säger sig själv egentligen.
Exakt. Så, eller som har psykosocial problematik eller kanske kriminell bakgrund och så vidare. Så det är klart att om de bara får träffa de här människorna så, och dessutom ha med sig i bagaget de här stereotypa bilderna från COPS och från andra såna här saker, så det är inte så konstigt att man då börjar liksom, att man har ganska mycket bias.
Det blir som en sån här bekräftelsebias.
Exakt.
Du får dina bilder bekräftade.
Exakt. Och det är ju ett problem, tycker alla förmodligen, eller jag menar om det är så. Och då är frågan, vad kan man göra åt det? Och ett första steg är ju att erkänna att det finns. Sen är frågan, vad gör man sen då? Och det här är en mycket svårare fråga, och det här har min kollega Moa Bursell på Institutet för framtidsstudier forskat en del om. Hur man kan designa träningsprogram för att hjälpa folk att överkomma sin bias, sin implicit bias. Och det här har visat sig vara väldigt svårt.
Varför har det varit svårt?
Så vad man har framgångsrikt lyckats minska bias på kort sikt. Så du får information om bias. Du får se på lite filmer. Du får göra lite övningar. Och då, sen gör man ett nytt test. Och då har man ingen bias. I en dag eller två dagar. Men om man gör ett test om 2 veckor så tenderar folk att återfalla. Och det är inte så konstigt egentligen. För den här stereotypa informationen om hur de där andra är finns ju överallt. Och förstärks hela tiden. Och då är det liksom orimligt att tänka sig att en enda timme eller 2 timmars övning en dag ska för evigt hjälpa dig att överkomma den här konstanta grejen.
Så det behöver ske.
Så det är det som är...
Vi behöver systemförändringar också då, eller?
Alltså det behövs också.
Ja.
Men det, så vad de... Ja, så nästa steg i forskningen som vi vill kolla på är om de här mer intensiva, eller inte intensiva, men mer utdragna övningarna kan hjälpa. Men där har vi inte haft alls lika mycket forskning. Av förklarliga skäl, det är dyrt att göra sådana stora forskningsprojekt. Men det är i alla fall en förhoppning att det kanske kan hjälpa.
Hur är liksom känslan där ute när ni pratar med instanser som finansierar eller antidiskriminerande organ? Alltså är det här begreppet etablerat? Är det nytt? Är det svårt? Så hur är det att jobba i fältet med de här frågorna? Jag vet, för 10 år sedan var det mycket svårare, för vi hade helt enkelt inte
precis
den terminologin.
Nej, jag tror att det här begreppet har nu blivit så pass välkänt att folk känner till det och så vidare. Och intressant nog, och det vill kanske peka på ett problem med det här begreppet också, är att folk är ganska positiva till det. Därför att, som man tidigare pratade om rasism och diskriminering, då det fanns en väldigt stark moraliserande eller moralisk komponent i det. fördelen ur ett så här, kommunikationsperspektiv eller så, med att prata om implicit bias, det är att man kommer bort från moraliserandet och istället pratar...
Typ rasism är dåligt.
Exakt.
Och du ska inte hålla på med det.
Exakt. Om man börjar prata istället på ett ganska tekniskt sätt om så här, ja men vi utsätts för de här stereotyperna och vi måste motverka den typen av psykologisk signal och så vidare. Så att man kan liksom bädda in det i ett akademiskt språk och då blir det, tror jag, för många majoritetssvenskar eller för många personer inom myndighetsvärlden mycket lättare att ta till sig det. Därför att det blir liksom inte kritik av dem personligen, utan det blir bara en diskussion om hur man kan organisera saker och ting på ett mer effektivt sätt.
Vad ser du för faror med det då?
Jag tror att det är, alltså det är dels positivt att vi... Att det tas emot relativt lätt nu när folk känner till det. Men jag tror också att farorna är att vi glömmer bort att det också finns ganska mycket explicit bias där ute. Så att det finns en tendens, och jag tror att jag har varit med i det tyvärr, att säga att nej men all diskriminering och rasism beror på implicit bias. Och då blir folk skitglada att de bara, såklart, det är det vi har sagt hela tiden. Jag är ju snäll. Det är de här mekanismerna som bara gör sin grej.
Och så det blir nästan som en sån naturlig process.
Exakt. Men vad man har sett då från en kattstudie, men också om man kollar på internet och ser vad folk skriver på Twitter och vad folk googlar på och så vidare, så finns det väldigt mycket explicit bias också. Det är bara det att folk är, eftersom folk vet att det är oacceptabelt att till exempel använda en ordet, så gör inte folk det när andra hör.
Men det är inte nödvändigtvis en intäkt på att rasismen har blivit mindre.
Exakt. Så jag tror att man måste både vara medveten om att implicit bias spelar en viss roll. Men det är inte bara det som spelar roll. Det finns massa...
Så vi behöver hejda vår entusiasm lite grann.
Ja.
För jag började med att prata om det. Jag har ju märkt det lite, att det har blivit lite av en grej. Så här, alla har unconscious bias och sen är det lite så här, nu stänger vi kapitlet. Mm. Och jag är alltid intresserad av sociologiska analyser. Så här, hur spelar makt roll i det här? Insocialisering och inträning och sånt. Och hur kan du hjälpa mig framåt i den tankegången?
Och det här knyter väl an till den större diskussionen som handlat om i vilken mån implicit eller explicit bias är biologiskt. Eller att det är en del av vad det
innebär att vara människa. Ja, naturkulturaxeln är intressant.
Att storyn, den liksom evolutionär biologiska storyn, och det här är en story bara så att man ska inte ta den så hårt. Men det är så här, när vi levde på savannen så levde vi i grupper på 150 pers. Och innan vi uppfann spjutet så var det inte så mycket man kunde göra mot varandra. Så att det fanns olika grupper, man kanske slogs lite grann, no big deal. Sen uppfinner människorna spjutet och helt plötsligt så kan människor döda varandra. Alltså krig mellan de här grupperna blir riktigt, riktigt dödliga. Och de grupperna som kunde hålla ihop mest och vara mest tajta med varandra och hata de andra, de överlevde. Det är storyn. Jag vet inte hur mycket man ska lägga vid det. Men en sak är säker, och det är att grupper genom historien som har haft en hög sammanhållning och en hög extern aggression har varit väldigt framgångsrika. Mongolerna, romarna, ja, Qing-imperiet och så vidare. Så att oavsett om xenofobi eller främlingsfientlighet är medfött, så är det helt klart någonting som vi människor har en talang i, eller en naturgiven talang i att utveckla och odla.
Och att tänka så.
Exakt, och att tänka så. Inom kognitionsvetenskap som handlar om lärande så brukar man säga att vissa typer av beteenden är väldigt lätta att lära sig än andra. Så till exempel, om du typ, om jag visar dig en spindel, har du fobi mot spindlar?
Alltså, ja.
Okay.
Vem har inte det?
Ja, eller hur? Men om jag har inte fobi mot spindlar, om du skulle visa en spindel till mig och ge mig en elchock.
Eller jag tror inte att jag har en riktig fobi som...
Jag fattar.
Jag tycker de är inte mina bästa vänner.
Exakt. Nej, men ingen gillar spindlar så mycket. Men om man ger, liksom visar en spindel till någon och ger dem en elchock, så utvecklar de en fobi mot spindeln mycket snabbare.
Ja.
Än om jag visar en kanin och ger dem en elchock. Vi har en förprogrammerad instinkt att utveckla fobi mot spindlar.
Ja.
Och det fungerar lite så med människor som vi identifierar som outgroups, som
exakt
de andra.
Men det är det jag är intresserad av. Det är liksom så här att den här insocialiseringsprocessen som skapar outgroups. Det känns som att, och det här är jag som är så här nervös och orolig och bekymrad för vart det här kan gå. Det är att man släpper den här politiska processen, alltså att i den här ekvationen så känns det som att det oftast är jag som är den här sabeltandade tigern.
Ja.
Eller främlingen, basically.
Ja. Men en,
de hur kan man förena de här två sakerna?
Jag tror att det bästa sättet man kan förena det på, det är egentligen att, så vi kan lära oss att bli främlingsfientliga.
Okay.
Så vi kan lära oss det. Och det är dåligt. Men vi kan också lära oss att inte bli det. Vi kan lära oss att bli mycket mer toleranta. Och det bästa sättet att göra det, det är genom att ha positiva interaktioner med människor som vi definierar som outgroups. Och det här kallas för kontakthypotesen inom sociologi. Och det är väldigt mycket som vi tyder på att den stämmer. Så det verkar som att även om vi har lätt för att lära oss att frukta och hata outsiders, så verkar det som att vi också har lätt att överkomma det hatet om vi har de här positiva interaktionerna.
Vilket är svårt i ett segregerat samhälle där det finns etablerade berättelser om kroppar.
Exakt, det är svårt. Men det är inte omöjligt.
Okay.
Och jag tror att,
kontakthypotes, det är ett bra ord. Den ska vi kasta in i vokabulären.
Och jag tror att det är inte omöjligt. Och jag tror att det är det som är den enda vägen framåt för Sverige och oss idag. Liksom. Att jag tror att vi måste se att den segregation som finns i våra storstäder är liksom, man ofta pratat i termer om att det är ett problem för att människorna i de här förorterna blir typ radikaliserade och är fattiga. Det kan också vara ett problem. Men jag tror att det stora problemet med segregationen, det är att den också underminerar vårt samhälles framtid att kunna vara ett samhälle som kan leva i någon form av social harmoni mellan olika individer i det. Så på det sättet så tror jag att det här... Ja,
så den här psykologiska distansen och så har vi liksom en fysisk distans.
Exakt, och att de förstärker varandra. Men, och det här tror jag är jätteviktigt, att vissa... politiska personer eller grupper är för en form av integration, men som är ojämlik. Och jag tror också att det är viktigt att varna för den. Så till exempel när man säger att om vi sänker lägsta lönerna, då kan de här flyktingarna få jobb och då kan de typ ta jobb som idag inte finns i den svenska ekonomin därför att lägsta lönerna är så höga. Så man skapar det här trasproletariatet. Det här är människor som får typ putsa skor i gatuhörn eller som ska packa matvarupåsar i butiker eller göra sådana här typer av arbetsuppgifter som är väldigt, väldigt lågproduktiva och väldigt låg status.
Just det.
Och det här kallas för hierarkisk integrering. Eller ojämlik integrering. Och tyvärr så gäller inte kontakthypotesen där.
Jag skulle precis fråga om kontakthypotesen. Så den sätts ur spel när det kommer till...
Exakt, för även om interaktionen kan vara positiv för den vita, då, eller för den personen som är högt uppe i hierarkin, så i och med att interaktionen inte sker med en jämlik, med en person som är mänsklig på det, alltså helt och hållet mänsklig, så kan den inte generalisera till andra. Så att om vi tar bara en sån här stereotyp idé, så här, den rika mannen som har en svart trädgårdsmästare kommer inte med nödvändighet att bli mer benägen att anställa en svart överläkare till sin klinik. Så att det duger inte.
För att det bygger på den hierarkiska integreringen.
Precis, och sen kanske den här mannen som har den här trädgårdsmästaren är väldigt speciell och så det finns alltid undantag. Mm. Men generellt sett, den här hierarkiska integreringen är inte en väg framåt för...
Den vill du varna för?
Alltså, jag säger bara att den inte kommer minska rasismen eller främlingsfientligheten.
Okej, så har den med när du tänker på kontakthypotesen så behöver du förstå den komponenten.
Exakt.
Också. Karim Jebari, tack så jättemycket.
Tack så mycket.
All right. Tack för att ni lyssnat på podcasten Nyanserat med Barakat. Följ mig på Instagram där jag heter @barakat_g eller surfa in på podcastens konto @nyanserat. Vi ses och hörs.